Ja, välkomna tillbaka till veckans placerarpodd, eller redaktionspodd får man väl kalla den för. Jag heter Per Ståhl, vid min sida har jag
Elinor Bäcket.
Som alltid, jättebra. Vilka mer här?
Karl Hans är här.
Och Fredrik von Schantz är här.
Kul, härligt, vilken vecka det har varit. Jag är ju lite, vad ska man säga, jag ska dra i det här idag. Jag har gjort en liten agenda. Först tänkte jag börja med det vi missade sist. Vad missade vi sist? Vi hade inte så stor koll på vilka sektorer som hade gått bra eller vad som hade rört sig så himla mycket. Jag tror allt gick upp förra veckan, så det var kanske inte så mycket att göra. Vad tror du, hur har veckan varit nu? Vad är känslan?
Lite svajigare har det varit.
Mm.
Ja, men har vi inte fått lite revansch för så här, det som har gått dåligt innan?
Jo, vad bra. Alltså, det har ju varit lite sidledes. Jag ser här att S&P 500 är flat på veckan. Mm. Stockholmsbörsen har gått upp 0,9. Det är ju ganska lite med hur veckorna har varit innan år. Men revansch, verkligen. Slagpåsen har ju varit olja. Oljan har faktiskt gått upp nästan 5% nu. Oljepriset i dollar.
Och så under har veckan. Vi fått en råvara generellt. Då. Guldpriset har gått upp.
Ja, guld har också gått upp. Koppar har gått upp. Och dollarn har gått upp. Den har gått upp nästan 2% mot kronan. 17-18 öre tror jag på veckan. Då. Så det har varit ett dollar och lite råvarurally.
Är det för att produktionen har kommit igång i Kina lite grann igen kanske? Att man börjar konsumera lite mer olja och sådär?
Jag vet.
Har inte någon form, nu blir jag osäker här. Men var det inte någon form av förhoppning att man skulle vara lite mindre utbud på olja också?
Ja, men det där har du kikat på eller pratat med marknadens aktörer.
Nej, det har jag inte. Ja, men det var det jag hade gjort förra veckan. Så ja, nu liksom,
nej, men du har ju gjort det tidigare menar jag. Mm. Du kan ju det här med utbudet mer än vad vi kan.
Det är så mycket brus hela tiden, men jag har för mig att jag har sett något sånt. Ja. Men definitivt, den stora grejen måste ju vara att man öppnar fabriker i Kina igen.
Det låter rimligt i alla fall.
Ja, och de ska värmas upp och folk ska åka dit och hem. Till och från arbetet. Det har gjort att olja och energigasaktier har gasat på lite i veckan. Eller gått upp lite i veckan. Och även Ryssland har gått bra i veckan. Så jag har någon Ryssland som gått väldigt bra. Upp över 2%. Nya Zeeland har gått bra. Sverige placerar sig faktiskt som en av de bättre börserna den senaste veckan också. Så var det med det. Jag tänkte vi fick, förra gången pratade vi om utdelningar och om återköp. Vi fick faktiskt en läsarfråga, eller en synpunkt. Jag tänkte bara ta upp den från Pontus som hade lite synpunkter. Han tyckte man skulle ha både utdelningsaktier, högutdelande aktier och bolag som gör återköp. Det var ju, Fredrik och jag pratar ju mycket om återköpsaktierna. Vi gillar ju det väldigt mycket. Vi verkar ha missat en dimension, sägs det. Att många av de här bolagen som gör mycket återköp, vi pratar Apple exempelvis, gör också mycket incitamentsprogram. Där man då delar ut och blir olika optionsprogram och dylikt som späder ut lite. Man både ger och tar. Och det där slog mig direkt. För jag känner ett bolag som är jätteduktiga på det. Det är Alibaba. De delar ut mycket optionsprogram till de anställda. Men de har det för att hålla lönerna nere lite. Löneinflationen. Och tycker att medarbetarna ska bli långsiktiga. Hur som helst bör inkluderas i snacket. Och det har vi gjort nu.
Bra poäng tycker jag, även om det inte riktigt står i paritet med varandra. Då. Men det är ett bra inspel där av Pontus, heter han så?
Ja, Pontus.
Tack Pontus.
Tack, jättebra. Ja, dagens agenda. IPOs eller börsnoteringar eller spin-offer från bolag som är verksamma som sätter en del av verksamheten på börsen.
Får jag flika in med en grej innan?
Ja, du kan börja.
Ja, men jag tänkte på det här med högutdelare, för jag vet ju att det hände ju någonting, eller hur?
Ja,
med
just
en
det.
Av högutdelarna som vi pratade om förra veckan.
Ja, Northview Apartment REIT. Det kom ett bud på det bolaget igår här. Oj. Innan börsöppningen i Toronto faktiskt. Så att det är en amerikansk investerare, eller två amerikanska investerare tror jag det, som har lagt ett bud på det. Som var ungefär 17% över kursen då, genomsnittliga kursen de senaste 30 dagarna. Och det är då det man får välja på är ett kontantbud eller om man vill ha andelar i en ny REIT som kommer att noteras. Så att det var lite kul.
Hur tänker du där kring erbjudandet?
Jag lutar åt att om jag kan komma med i det nya så att säga så tar jag nog det. Men jag har inte riktigt sett om hur möjligheten är härifrån Sverige att kunna göra det. Så i värsta fall så får jag väl sälja då och köpa den nya i så fall.
För där var du lite osäker här innan just hur det blir med, för du äger de här aktierna i en kapitalförsäkring.
Exakt.
Hur kommer någon att framföra din röst på det här mötet?
Ja, det är ju frågan.
Det är ett stort frågetecken.
Ja.
Som någon annan kanske kan svara på. Inte här på den här podden, men någon annan.
På något annat sätt.
Ja.
Ja. Ja. Nej, så det var ändå lite kul att det gick så fort med det. Och det är ju väldigt het bransch så att säga. Det är, alltså bostadsfastigheter då, överhuvudtaget är ju hett i stora delar av världen. I alla fall den utvecklade delen av världen.
Mm. Vad bra. Ja, men då kan väl jag bara komma, om vi ändå pratar lite uppköp då. Vi skulle ju prata att det kommer nya bolag, men nu blir det färre bolag på börsen. Jag tänkte Morgan Stanley köpte ju lite, får man säga, sektorkollega till Avanza. Eller la bud igår.
E-trade.
E-trade, ja, precis. Och det bubblar ju mycket. Jag tänker på affärerna börjar ju bubbla lite, känns det som det. Vilket det bör göra när börsen är så pass högt värderad.
I slutet av cykeln också, kanske.
Ja, kanske.
Eller början på slutet av cykeln.
Eller början, eller på slutet.
Men börsen ska ju gå upp i 3 år, har vi läst idag.
Ja,
det är sant.
Ja, men det har vi läst. Men jag tänkte på det, det är...
Jag raljerar.
Nej, men Eleonor, du raljerar på ett bra sätt. För det är lite din idé av att vi skulle prata IPOs idag.
Ja,
så och det gör man ju också gärna när det är sådär lite högt värderat. Det är klart man vill sätta bolaget när börsen är högt värderad. Får man ju mer betalt.
Men så många börsnoteringar är det väl inte?
Nej, det var det jag tänkte höra. Det känns ju inte jättehett.
Ja, det är väldigt många bolagsaffärer och det är jättarna som gör dem, tycker jag. Men de blir aldrig så stora då i och med att om Visa gör ett förvärv så blir det litet vilket bolag de än köper i princip. Mm. Men sådana dyker ju upp som flashar hela tiden, tycker jag. Eller i alla fall nästan månatligen.
Särskilt inom betaltjänstmarknaden. Så att
just det.
Ja. Där är det verkligen mycket.
Och även utanför börsen så ser man ju att det dyker upp sådana.
Men kommer det till mycket bolag då? För det är ju mest att det försvinner bolag. Med de där, eller presumtiva börsbolag. För tittar man på Visa och Mastercard som vi följer en del. Då gör de ju mycket förvärv av onoterat också. Får jag intryck av. Det är ju både noterat och onoterat nästan i lika stor del. För att det är en sån het och ny sektor. Men vad skulle ni vilja se för bolag på börsen då? Om vi tänker, ja det kan vara avknoppningar från befintliga bolag. Eller helt nya bolag som inte finns. Jag tänkte EQT var ju nytt bolag i en ny sektor. Då, som blev väldigt het under hösten.
Jag pratar jättegärna om EQT för jag tycker det är sånt intressant och roligt exempel på hur det kan bli. För som småsparare är det ju väldigt svårt att få tilldelning. Är det en stor, populär börsintroduktion med jättebra ankarinvesterare, då är det väldigt svårt att få vara med. Mm. Och det är väl kanske liksom mest odemokratiska delen av börsen någonstans. Men där bestämde ju då Investor att nej, alla som vill ska få tilldelning. Så det spelar liksom ingen roll om du vill ha 1000 aktier eller 100 000 aktier. Alla får ett visst antal aktier som var ganska lågt då, men ändå. Vilket ledde ju till att jättemånga småsparare fick vara med. Och det tänker jag ändå. Men jag vet inte riktigt varför man gör så.
Det finns ju ingen rättighet att få en del i ett bolag, tycker jag. Utan det måste ju vara den som säljer som har 100% rätt att välja vem som ska bli ägare. Sen så visst, den är väl börsnoterad så är det loppet gott, liksom, så att säga. Men jag tycker inte det är något konstigt att man exkluderar en viss grupp, eller tvärtom. Men visst, fint och demokratiskt att de
men
inte
det blir ju
exkluderar någon.
Men det blir ett dilemma som småsparare, för då är det ungefär så att får du vara med, kan du vara med, då är det oftast inte värt att vara med. Och det är tråkigt.
Nej. Ja, men det där har du en peng. Den har ju jag råkat ut för. Som, det är Lifco som finns på börsen idag. Det sattes jag och Carl Bennett för, kan det vara, 4-5 år sedan. Han sa som Investor. Han satt priset själv också. Det var stenkort. Han satt priset på 90 spänn och han sa att alla skulle få tilldelning. Och jag tror att, om jag inte minns fel, nu kommer jag säkert få mig, men man fick köpa typ aktier för 5000 kronor. Jag hade tänkt köpa lite mer, så då gjorde jag som dig, för det var så himla krångligt. Och det är... Så jag valde ju inte vara med på IPO:n, utan jag köpte det första dagen och kursen gick ju upp, för den var lågt prissatt. Jag tror att den gick upp till 110 eller något. Men då kunde jag köpa den delen jag ville ha då. Så det är lite både för- och nackdelar med det hela. Jag visste att jag skulle få tilldelning, men ja, lite för lite. Jag tror inte man visste hur mycket man fick, men alla skulle få tilldelning i alla fall, så man räknade med att det blev ganska, det blev en sån här liten härad på några tusenlapp.
Det är framförallt så att mäklarna gillar ju de här IPO:erna när man ger alla tilldelning också. Det, rimligtvis är det ju rätt många som då antingen köper mer eller så säljer man sin andel för att det, den ja, är för liten. Så att
det skapar affärer, det skapar
absolut, affärer
på sekundärmarknaden sen. Det, ja, det tror jag kan vara en fördel.
Det är i alla fall
ett, Investor en bank
ett själv.
Det tänkte jag att de går, vad vet jag.
Så kan det vara.
Mm. Nej, ja, men jag håller med, det finns ju inget riktigt bra svar, känner jag. Fredrik har ju rätt att visst, man kan försöka maximera ur att man vill ha massor med fina institutioner, som du säger, ankar investerare. Eller så vill man bli populär bland folkdjupet.
Lite, jag tror som, ju att det ledde till att Ekitö som bolag blev betydligt mer känt än vad det hade varit annars.
Ja,
säkert.
Och samma är det nog Lifco som blev lite mer känt än vad det också. Nu är det ju känt för att det har gått så bra, men som hade ganska...
Sen var det värt, det vet jag inte.
Nej.
Nej, men
det var nog det min lilla fundering var. Mm. Vad är det för värde för Investor att göra på det viset? För det måste ju vara krångligare att tänka. Men det kanske inte är.
Nej, jag vet inte. Men vad vill ni se för bolag då? Du gillar EQT, men nu är det på börsen. Har du något annat sådär bolag du känner? Mm, det här skulle jag tycka var kul om det var på börsen. Därför att det fyller en liten vit fläck i din investerarkarta.
Nej, men någon som jag skulle tycka var roligt, vilket har varit diskussioner om i många, många år. Nu vet inte jag om den är död eller vad det är, men Anticimex. Mm. Det har ju varit en som har varit på den här listan i säkert, vad kan det vara, 3-4 år.
Ja, minst.
Och det är ju verkligen en ganska speciell nisch som man inte har en aning om. Som man, ja, det skulle vara kul.
Icke-cykliskt får man väl säga, antar jag. Det,
det borde ju absolut vara. Och det är väl lite så här...
Miljötrender.
Ja,
alltså nu är det så varma vintrar, känner jag. Att
och digitalisering ju, också.
Och digitalisering.
Det senaste är ju att man, eller senaste vet jag inte, men det är väl ganska nytt att man kan ha så att säga digitala råttfällor då, som man kan placera ut i avloppen och så där i en stad.
Mm.
Så att du kan verkligen monitorera då beståndet så att säga av, på ett bättre sätt än tidigare i alla fall. Och det är ju intressant att man kan även få in digitalisering i en sån sektor. Liksom. Mm.
Ja, men Anticimex tycker jag låter
jättespännande. Det skulle vara spännande.
Har ni några andra sådana här härliga idéer?
Jag har ett med Ratos-koppling faktiskt.
Mm-hmm.
Berätta.
Jag vet inte om ni känner det bolaget Carvana från, eller ja, något sånt. Jag har haft det på heta listan. Det är en digitaliserad bilförsäljare i USA.
Mm.
De prissätter bilarna med en algoritm, vilket då ska vara det häftiga i det här. Så de behöver inte hålla på och ägna massa tid och kraft åt det, utan den sätts med datakraft då. Och alla bilar säljs på nätet, och sen hämtar man dem i en jättekonstig hiss. Bilarna står som i ett stort torn, och sen så kommer den då köpt ner. Och det skapar ju då lite buzz kring det här att det är häftigt att hämta sin bil. Och i Sverige och hos Ratos så finns det ju ett auktionsbolag som heter KVD Bil. Gamla Kvarndammen. Och om man är lite sådär, om man använder fantasi, så kan man se att det finns likheter mellan de här bolagen. De säljer bilar på internet. De fotar och dokumenterar bilarna lika väl. Och sen har de faktiskt en sajt som heter Bilpriser, vilket är någon sorts datavärdering av de vanligaste bilmodellerna. Så de har egentligen alla de här delarna. Och Carvana är ju en succé då på börsen, såklart. Absolut inte lönsamt, vilket antagligen är en fördel, men de växer sjukt snabbt och handlas till typ 3 gånger försäljningen. Vilket är jättehögt då för att vara en bilförsäljare. Och KVD säljer bilar för ungefär 400 miljoner, vilket skulle kunna ge dem ett jättehåsat börsvärde då på 1,2 miljarder.
Så du ger ett tips till Ratos?
Ett tips till Ratos. Mm. Kika in Carvana och sätt en svinhög multipel. Och kallar det AI-bilar på internet.
Mm.
Det låter ju som att KVD inte alls var lika coolt.
Nej, men det är så små tweakningar som behöver göras liksom för att ändå närma sig det här bolaget, tänker jag. Det är en auktionssajt och visst det är lite sådär. Men ändå, det finns där.
Ja, Carl Hans, du är säkert någon liten udda fågel som vi absolut inte har tänkt på.
Alltså om jag skulle välja någon eller en notering som inte är möjlig då, så skulle det vara tyska Miele skulle jag köpa aktier i. Alltså världens främsta tillverkare av vitvaror. Men det är ju ett familjeföretag och har varit i generationer, så att det ska vi nog inte förvänta oss allt, inom allt för snar framtid.
Men varför vill du ha det? Du kan ju köpa något snarlikt, håller jag på att säga. Men, eller känner du, är det för att de är marknadsledande eller kvalitetsledande?
Det är för att de är marknadsledande och vad det gäller kvalitet i alla fall.
Och sen kött och blod. Du får ju kanske med ägarna på något litet hörn.
Ja, precis. Men annars ser jag ju fram emot det som kommer att ske då. Electrolux ska ju särnotera en del här. Själva restaurang, storköksdelen så att säga. Den tror jag kan bli en bra notering faktiskt.
Vad är det som får det att tro det?
Det är för att det finns ett tyskt bolag.
Ja, såklart det är.
Som har gått jättebra. Som gör precis detta. Och tycker det är spännande marknaden i alla fall.
Ja. Vet man när denna notering sker?
Någon gång under det här året i alla fall ska det ske.
Och storleks, alltså det är ändå huvudlistan. Och
ja, det lär det ju bli.
Jag har en udda fågel.
Berätta.
Det är europeiskt bolag från Ryssland. Men de är faktiskt världsledare inom IT-säkerhet och säkerhet i molntjänster, 5G. Är faktiskt onoterat. Heter Kaspersky. Jag snubblar på, jag gillar ju Formel 1 väldigt mycket, älskar Ferrari-teamet. De är med och sponsrar Ferrari, och Ferrari använder deras datasäkerhetsprogram och sådär i företaget också, och verkar vara världsledande på ganska mycket faktiskt. Är onoterat ryskt. Skulle vara spännande. Noteras säkert inte på Moskva-börsen, som är världens billigaste börs typ, om man vill ha någon värdering. Men jag tyckte det vore kul med någon mer europeisk tech som är ledande på någonting inom något som känns, tycker jag. Jag gillar storkök också, men det här känns lite mer fram. Ja, men det finns som framtida tillväxt, särskilt nu med 5G-utrullningar och sånt där, för den här cybersäkerhet kommer att bli väldigt viktigt.
Men alla behöver mat.
Jo, alla behöver mat. Det är inte så. Men det är lite en sådär liten udda grej som jag har kollat upp det bara, för jag blev så fascinerad av det.
Men apropå europeisk tech då, och så fintech. Klarna.
Just det.
Det är min andra pick här faktiskt. Inte för att det är något unikt. De är ju på väg, har de ju sagt själva också. Men dra väl på det där, för att de fortfarande vill växa i USA, vad jag förstår. Och de har inga problem med att ta in pengar. De tar in miljard på miljard på miljard på miljard. Så att egentligen så behöver de inte börsen. Utan det blir nog sista anhalt kanske.
Det kan mycket väl bli så att någon annan tar över dem innan en börsnotering eventuellt.
Så skulle det också kunna bli.
Vi pratade om bolagen innan. Jag tänkte visa, har inte de en corner eller typ 10% i bolaget?
Jo,
om jag inte minns
precis.
Det som är intressant med om man liksom ställer Klarnas storlek i relation till någonting annat, så det är 55 miljarder den inofficiella värderingen på ett ungefär. Och det är ju i storleksordning med typ Lifco, eller hur?
Ja, det måste det vara. Ja. Det är precis att det kommer med Carnegies small cap index i toppen på det. Så den hade ju varit med i alla fonder.
Ja, tyvärr så skulle den ju antagligen inte noteras i Sverige.
Nej,
men om den hade gjort det, så hade det blivit liksom en... Det hade tyvärr ändå varit ganska häftigt.
Ja, men det är ju den typen av noteringar som man liksom kanske hoppas på. Att det blir lite så nya... Nu är det ett väldigt slitet och dåligt associerat uttryck, men så lite nya folkaktier.
Ja, inom nya sektorer.
Ja,
så
precis.
Så är fintechbolag lite framtids... Eller vad man ska... Lite heta.
Ja, men så att också det blir lite mer blandat också.
Jag har en fråga
kring
liksom affären här. Som jag, om man läser om det, så står det någonstans, stod det så här: millennials föredrar att inte ha några liksom öppna krediter, typ kreditkort, utan de här korta, liksom man köper något på kredit och så betalar man av det sen när man är klar. Agerar ni så? Nu är inte någon av oss millennials.
Du är väl närmast millennial.
Du är barn.
Jag har ju barn som är det.
Ja, för jag är så himla nöjd med att jag
helt
har
rätt.
Ett kreditkort som fungerar överallt. Mm. Nu betalar jag förvisso räkningen, liksom. Men jag behöver ju inga fler krediter. Är det ett beteende som... Är det någon som vet någon som handlar så?
Nej, men de kanske säger så för att det gynnar dem så mycket.
Ja, kanske.
Men du, det här pratar vi någon form av, alltså, ja, som man handlar på nätet och så väljer man att betala om 30 dagar.
Och det här ska vara ett beteende hos millennials, framförallt i USA, tror jag.
Ja.
Att man inte vill ha kreditkort utan man vill handla på det här sättet istället. Men jag kände inte riktigt igen mig.
Nej.
Nej, inte jag heller.
Mina barn handlar inte, de har aldrig några pengar.
Okej.
Okay. Pengen då.
Ja. Nej, men en högst personligt så skulle jag tycka att det var kul. Jag har ett litet onoterat innehav i Tessin. Mm-hmm. Och senaste beskedet från dem, det var att de skulle noteras under detta år.
Ännu en fastighetsinvestering.
Ja, den är väldigt liten.
Du är så rätt i sektorvalen, Elinor. Jag bara säger det.
Så det kan jag ändå, det är högst personligt intresse av att det skulle vara väldigt roligt då.
Sen vill inte jag på något sätt förringa det hela, men det känns ju som den sektorn är glödhet nu. Mm. Den har ju varit, men den blir bara hetare hela tiden, så den bör väl sättas
bör
snart.
Kanske göra det.
Är inte de allra längst ut på riskskalan också?
Det är de definitivt. Det är de definitivt, absolut. Det är ju små projekt med jättehöga räntekostnader. Eftersom att det är det som spararna vill ha.
Ja, det är byggherrar som inte får banklån.
Exakt,
bankfinansiering.
Precis. Så, ja.
Mm, det är bra, Elinor.
Den passar nog bäst in 2020 av alla noteringar,
ja,
skulle jag säga.
Ja, faktiskt. De andra kan...
Ja, eller så blir de för sena.
Ja, de kanske inte hinner få ihop ett prospekt.
Ja, men
det skynda sig.
Nej, men du är helt rätt. Den där känns ju mest timingmässigt så att den ska ut först av våra val här på något sätt. De här Molntjänst och Klarna och sånt, de kan ju säkert växa till sig något år till utan problem liksom.
Mm.
Den borde ut till sig. De kanske vi får se först. Jag tänkte skynda på lite här. Det är fredag. Dagens andra punkt, eller tredje, vart vi nu är. Det är ju vår kollega Jesper. Han är ju inte med, han har ju gått för dagen. Men han har ju...
På sportlov till och med.
Han har gått på sportlov, men vi har fått en lista. En lista som innehåller de amerikanska bolagen som har störst omsättning, uppskattad omsättning i Kina. Det är lite coronavirus. Temat jag tänkte är om det kommer fler vinstvarningar nu. Liksom i spåren på corona. Har fabrikerna verkligen rullat igång? Eller man har ju lite motstridiga uppgifter. Men har ni någon aning om vilket amerikanskt bolag som har absolut mest omsättning i Kina? Va? Skjut ut något. Ni kan ju massor med amerikanska bolag.
Qualcomm.
Ja, Qualcomm. Det är näst högst faktiskt. Bra, Carl.
Skyworks.
Skyworks Solutions. Det vet väl du vad de gör?
Knappt.
Okej. Okay. Men Qualcomm är där uppe. Och Broadcom också. Mm. Nu pratar vi ju hårdvara. Halvledare. Apple är med på listan, såklart. För de säljer väldigt mycket, men de har ju också en stor produktion där, produktionskedja.
Då drar jag till med Nvidia för att verka smart.
Ja, men det är du. Du är blixtsmart med den, för den ligger också med på listan. Ja, men den typen av bolag, och faktiskt även Nike har både stor produktion.
Adidas har varit ute.
Ja, nu är vi i Tyskland, men det funkar. Ja. Det också. Det är jättebra. Nej, men det var mer temat. Vad säger ni? Adidas har varit ute och vinstvarnat.
Ja, de har rapporterat att försäljningen de här första veckorna är 85% lägre och sånt där än vad de brukar vara. Så att, jättedåligt för dem.
Bilförsäljningen var ju rekorddålig nu de två första veckorna.
Minus 92%, ja, det är fantastiskt.
Volkswagen har ju ungefär 20% av omsättningen i Kina. Och de har ju sagt att det inte kommer att se bra ut första kvartalet. Vilket vi det här bekräftar då, såklart.
Ja, ja. Mm. Men då har de vinstvarnat direkt?
Nej, de har inte vinstvarnat. De har sagt att det är svagt. Liksom.
Men när vi fick den här lilla fina listan av Jesper, då pratade vi också om så här, vad är man mest rädd för? Omsättning i Kina eller produktionen i Kina?
Det är produktionen i Kina som är det läbbiga, tycker jag.
Ja.
Eller tycker jag, det är väl jättemånga som tycker så. Men, för det är mycket, mycket svårare att överblicka. Det är liksom en sån screening där som den här... Ja, del av omsättning. Den är ju lätt att hitta. Men exakt vilka delar som tillverkas var i en iPhone eller något annat, det är mycket svårare att ta reda på.
Och då blir också tiden mer svår att överblicka, tänker jag. För om det nu är en viss del i en iPhone, och jag menar, var är tiden är när den egentligen skulle säljas då?
Mm.
Den är också svår.
Mm.
Och då måste man titta på fraktkedjor och sådana saker. Och jag läste någonstans om det här med flygfrakt kontra containerfrakt. Och att det är väldigt ofta produkter som flygs för att de är små och värdefulla. Vilket innebär då att de lagren kanske är mindre också eftersom det går snabbare att få leveranser. Och då drabbas ju de först. Kontra typ bildelar som åker över havet och sådär.
Har ni omvärderat er oro för detta virus senaste veckan?
Jag tänker precis samma som tidigare att det här är en V-formad återhämtning som vi kommer att se.
Väldigt
mycket one-off och att det är snarare, om det skulle gå ner på det så är det definitivt köpläge. Ännu mer köpläge. Mm.
Jag är lite mer skeptisk även om jag tror att du har rätt i att det är en one-off såklart. Men i och med att marknaden generellt sett är rätt uppblåst som det är så är det ändå risk för att ett nederlag i Q1 får betydelse. Eller liksom det sätter lite skräck i investerarna ändå.
Absolut, skräck finns det ju. Mm. Men jag tror
men att visst, det är klart. Då kan man se det köpläget efter Q1 i så fall.
Ja, precis.
Det blir bara en fördröjning av det du säger. Så att du har säkert rätt.
Ja,
jag
är väl lite mer som Fredrik. Att lite mer sådär. Allt, och jag har ju sålt några. Jag sålde ju de här LVM och Kering och Apple. Som var så här tydlig konsumtion. Eller stora delar av konsumtionerna finns i Kina. Och framförallt lite som i Volkswagen-caset. Tillväxten ligger ju där. Mm. Och jag tror att stora delar av vinsterna kommer därifrån liksom, på marginalen.
Man tror alltså att bilförsäljningen i Kina ska sjunka 10% första halvåret i år, tror jag. Mm.
Men det senaste nu var ju att nu pratar man om att eventuellt införa stimulans för att öka bilköpen.
Det tycker jag att vi har hört ett tag. Sa de inte det för ett halvår sedan också?
Jo, fast nu är det ju kanske mer allvar då.
Det är det ju för sig. Jag tycker det känns läbbigt, framför allt fordonsindustrin som redan är så nerpressad och så.
Så billig.
Ja, det kan bli billigare.
Det kan vara ett jättefint köpläge.
Ja, det kan det vara. Elinor, vad känner du då? Eller känner du att man bara ska äga fastigheter? Då bör man inte oroa sig för corona.
Nej, men. Nej, så känner jag definitivt inte. Nej, jag tänker på de sakerna som man inte blir uppdaterad om hela tiden. Det har varit inte så mycket om den sociala oron på sista tiden. Men man tänker på såklart att det finns jättemycket missnöje i det där landet. Och det pyrde ju ändå lite där ett tag. Nu har det varit helt tyst. Ja, men sånt, så att det kan liksom få andra ringar på vattnet som man kanske inte tänker på som kan få ännu större effekter. Det är väl någonting, men det är ju så oerhört svårt att jag agerar inte på det, om man säger. Nej. Så.
Det finns ju inget problem som man inte kan lösa med nya stimulanser och andra sidan. Men jag har skrivit lite om det här, därför jag kan decimaler nu. Men av världens turism, alltså kinesisk turism står för 0,4% av världens BNP.
Wow.
Det är ju liksom läbbigt mycket.
Wow,
Och de är inte ute och reser så mycket nu.
Nej.
Nej, det visst, men det kan ju vara ett V som Carl är inne på.
Men man kan inte, det här har vi också hört förut, men man kan inte bo i kapp hotellnätter, man kan inte bo i kapp spa-behandlingar. Men man kan köpa i kapp bilar och
det kan man göra.
Handväskor möjligtvis.
Ja.
Men bilar absolut, alla kapitalvaror kan man ju bara ta senare. Så att säga.
Men hotellnätterna är ju tuffare på något sätt, och färjeresor.
Ja, och i och med att de är snåla med ledigheter och sånt där så blir det ju tufft. Mm.
Jag såg att radion rapporterade om ett svenskt bolag som var under rekonstruktion på grund av coronaviruset. Redan i förra veckan. Men då tänker jag att då kanske man har mer problem än coronavirus om man inte klarar ungefär 2 veckor utan leverans.
Om man har samma likviditet.
Att man, precis, men det kan väl få lite effekter där man minst anar.
Ja, nej, men jag tror det. Jag tror att det kommer lite vinstvarningar i alla fall.
Nej, men det har väl redan kommit.
Jo, men att det kommer fler. Jag tror det. Men det kanske är att man vill vänta in och se. Och det är ju bara halva februari. Alltså det är ju bara 1,5 månad in. Ja, har ni gjort några affärer i veckan då? Det vill jag ju höra om. För några har jag har ju förstått att det har skett någon affär hos någon av oss. Alla. Eller några?
Ja, jag har ju gjort alla fel man kan göra i boken, fast det blev ändå rätt. För jag ligger väldigt tungt i ett litet fastighetsbolag. Och då hade jag tänkt att jag inte skulle köpa mer. Men nu gick den ner till 101 kronor. Och då bestämde, då tyckte jag, nej, jag kände som att jag vet ju att den här kommer stiga ganska fort. Så ja, så då köpte, jag lite mer ändå, fast det bestämde för att jag inte skulle göra det.
Vad du har köpt?
Och Fastdator heter den.
Ja, Fastdator igen. Ja.
En gammal klassiker.
Ja, precis. Ja, och jag kan ju också för transparensen skulle säga att min svåger är ju stor ägare i det bolaget. Det är ju, ja.
Det är, men bolaget bara blir ganska stort, va? För det bolaget, låter ju som att det har gått upp nu, hela tiden.
Sen gick det ju upp då, så nu tror jag nu står den i över 120 på tre dagar. Och de lämnade rapport. De ska ge utdelning för första gången, 3 kronor. Ja, och de ska knoppa av en av deras dotterbolag som heter Offentliga Hus. Det var i och för sig känt sedan tidigare, vilket de hoppas att göra på strax efter sommaren. Ja, och sen så just det här, och de jobbar ju för att byta lista då till huvudlistan. Och nu har de ju dessutom då, om de ligger kvar så här till första julet, så blir det midcap-bolag. Jag tror att det är alla de här grejerna tillsammans som gjorde att, så det var ju, ibland får man väl ändå lita på sin magkänsla, och den här gången var det rätt.
Den tickar ju för alla boxar. Men
ja, här, perfekt.
Jag. Nej, men just jag gillar när de byter lista och de ska in på huvudlistan, det blir attraktivare för fondförvaltare.
Ja, men lite läbbigt är det ju med fastighetsbranschen. Ja. Som, ja, så... tycker jag.
Det är lite, men det att de redan ska knoppa av någonting är ju spännande också. Alltså, för så jättestora är de inte. Men det är ett spännande drag.
Men renodling, det gillar vi. Vi pratade ju tidigare om avknoppningar eller IPOs och sådär. Ja. Kul, tycker jag. Fredrik, absolut. Du är alltid trigger happy, som jag brukar säga.
Trodde du, ja. Jag har fått utdelning från Apple. Några kronor. Och sen så har jag det enda jag har gjort. Jag har köpt en guldfond.
Du börjar bli rädd.
Nej, verkligen inte. Det vet ni sedan tidigare att jag inte är. Men jag tänker lite som så här att jag reagerade på att som du sa tidigare i podden, både råvarupriserna och dollarn stiger. Jag tror inte så väldigt mycket på kronan, och då tänkte jag, jag har lite slantar över på ett fondkonto. Jag lägger dem i en guldfond. Får vi se.
Guldet glimmar. Carl då? Du har ju varit ute och svenskat i Europa.
Ja, precis. Nej, jag har faktiskt kommit till Europas huvudstad och köpt ett fastighetsförlag som heter Befimmo.
Befimmo?
Yes, och de äger ju då framförallt kontorsfastigheter i Bryssel, men även i andra belgiska städer och lite grann i Luxemburg också. Men det som är intressant med bolaget, det är att långt över 60% är ju då offentliga samhällsfastigheter, så att säga. Och en del av det tillhör även EU. Så att stabilt, tänker jag. Det kan man ju se, tänka åt andra hållet också, om man tänker det, politiskt.
Men, det är väl bra om de får igenom sin 7-årsbudget? Eller,
ja, exakt. Nu, 2027.
Ja, då vet du att
då finns pengarna.
Bolag får betala till 7 år till, om inte annat.
Exakt.
Så att, är någon avknoppning på gång där, tror du? Att de är så stora att man gör...
Nej, så står de inte. Nej. Eller ja, stora. De är 1,6 miljarder euro. Så att det är inte så stort för att vara europeiskt, så att säga.
Men det är 10 gånger större än Fastdator.
Ja, det är det, absolut.
Bara för att sätta lite...
Än så länge.
Precis.
Stålet då?
Stålet har... just det, jag har ju barn. De har vi pratat om tidigare idag. Jag har kalibrerat deras portfölj lite. Några innehav som har gått väldigt bra har jag sålt av i veckan. Nibe, Latour, som var all time high tidigt, början på veckan.
Och 25% premie.
Ja, den har bara skalat lite. Oncopeptide, som också gick bra. Inför rapporten lyckas jag ju klämma in en försäljning på över 150 kronor.
Vackert.
Nu står den ju typ 130, så det var bra. Vi får ju se vad vi ska göra med de pengarna. De är ju unga än, så de ska in och jobba igen. Kanske Fastdator, vad vet jag.
Eller Befimmo kanske.
Nej, men det blir fastigheter, tror jag. De har inga fastighetsbolag, så något sånt bara de har diversifieringsmässigt. Så är det. Så jag har inte köpt något, bara sålt lite på marginal.
Men det är ingen som funderar på att göra någon oljeinvestering nu då? När, nej, inte något sånt.
Nej, men oljan har ju gått, den har ju gått som en raket.
Ja, men alltså på någon sorts uppstuds. Den var ändå ner mycket mer än vad den har studsat upp.
Ja.
Nej, det är inte olja.
Nej, jag vågar inte heller riktigt köpa olja.
Men jag gillar ju Ryssland. Jag har ju faktiskt köpt lite Rysslands fonder.
Får du olja?
Vad är det?
Får man
det är
lite
typ 50% olja, eller?
Ja, man får så här energi, råvaror. Det är över lite drygt 50% av Moskvabörsen indexmässigt. Och de här stora Gazprom, som jag så hörde var ett av världens billigaste bolag, läste jag om idag. Alltså PE långt söder om 10.
Ja, långt. Pratar man inte om så här P4-5?
De delar ut väldigt mycket och sådär. Ja, så det får man ofta med i fonderna. Ganska mycket. Kan få upp till 10%. Så mycket fonden får jag. Det var veckan. Jag sticker på sportlov. Ni är kvar. Håller ställningarna. Jag hoppas ni har en podd i min frånvaro.
Det gör vi.
Trevlig sportlov, säger jag.
Ja, vi hoppas att du kommer tillbaka välbehållen.
Tack.
Ta det lugnt.
Tack.
Tack.
Hej.